Det är onsdagen den 17 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen på fredag nästa vecka. Då är det dags för försvarsberedningen att presenteras i en slutrapport. Och det blir utgångspunkten för nästa försvarsbeslut som ska tas senare i år. Då politikerna ska bestämma hur försvarsmakten ska se ut de närmaste 5 åren. Det förra försvarsbeslutet togs ju som ni vet 2020. Och det innebar att för första gången på decennier så har vi fått se en vändning när det gäller försvarsmakten. I år lägger vi ungefär 120 miljarder på försvarsutgifter och når enligt regeringen upp till NATOs definition av 2%-målet. Det vill säga att lägga 2% av BNP på försvaret. För bara några år sedan så var den andelen betydligt lägre. Det finns också andra sätt att räkna, ska sägas. Men oavsett hur man räknar är frågan om det inte kommer behövas betydligt mer i framtiden. Dels är det mycket som efter många år av låg finansiering som ska kompenseras. Senast Sverige la så mycket som 2% av BNP på försvarsutgifter. Det var 1997, mer än ett kvartssekel sedan. Det har hänt mycket sedan dess. Och vi lever i en omvärld som framstår som den mest hotfulla och farliga på flera generationer. Det pågår ett krig i Europa och dessutom ska vi anpassa oss till vårt NATO-medlemskap. Så, vad ska, kan och bör vi förvänta oss av försvarsberedningen? Vilken slutrapport är det vi vill ha? Vilken försvarsmakt är det vi behöver? Hur lång tid kommer det ta att bygga upp den? Vad kommer det kosta? Och vad finns det för hinder på vägen dit? Det ska vi prata om idag. Och då är jag glad att hälsa mina gäster. Välkomna. Karolis Nyretniks, generalmajor, tidigare rektor på Försvarshögskolan. Varmt välkommen hit.
Tack för det.
Och sen har vi med oss på länk Patrik Oksanen, medarbetare på Sidan och vår försvars- och säkerhetspolitiska expert. Varmt välkommen du också, Patrik.
Tack så mycket.
Hörrni, jag ställer frågor till båda. Ni får turas om lite och svara. Jag börjar med dig, Karolis. Om vi börjar med det förra försvarsbeslutet från 2020. Givet läget då, var det ett bra beslut?
Ja, om man utgår från 2020 så tycker jag beslutet var bra. Tyvärr är det ju överspelat nu. Den säkerhetspolitiska utvecklingen har ju försämrats drastiskt sedan dess. Och dessutom måste vi nog väga in erfarenheterna från Ukraina nu också. Mm.
Okej. Okay. Patrik, vad säger du? 2020, tog man ett bra beslut då? Eller var det några, saknades det någonting då?
Ja, det saknades ju en insikt om hur bråttom det är, och det är ju en insiktsbrist som präglar svensk försvarspolitik de senaste, ja, vill man dra det i riktigt hårt kan man väl säga, de senaste 25 åren, men definitivt från Georgien och framåt. Och då är ju det här en i raden av försvarsbeslut som är för sent, för lite och för otillräckligt i förhållande till den värld som snabbt nu utvecklar sig och försämrar sig. Och då ska vi komma ihåg att försvarsbeslutet innan det, 2015, det så kallade trendbrottet, det var ju också samma prägel. Alldeles för lite, alldeles för låg ambition, och det kom ju efter att då kriget i Ukraina började då 2014. Så skulle man säga så här, 2015 borde vi ha tagit 2020 års försvarsbeslut, och 2020 borde vi ha tagit det försvarsbeslut som vi bör ta framöver, men det tror jag inte är det försvarsbeslut som försvarsberedningen kommer att ge underlag för.
Okej, vi ska snart prata om det. Jag ska bara ta upp en sak som jag tror många har hört talas om och kan tycka lite konstigt och vara frustrerad över. Tittar man på Försvarsmaktens nuvarande planering så ser det ju så att det som bestämdes 2020 verkar inte komma på plats i den tid som det är tänkt. En sak som har fått uppmärksamhet det är ju det att armén inte kommer kunna ha sina brigader på plats år 2030 som det var tänkt, men det finns också många andra exempel. Vi kommer säkert att komma till det igen senare i samtalet, men bara kort, Karolis, varför är det så här? Varför fattar man ett beslut som sedan inte kan genomföras? Vad är problemet?
Ja, man fattar ut beslut, men till att börja med så var det underfinansierat från början. Det har drabbats av fördyringar ganska rejäla sådana. Till exempel ubåtsprojektet A26 har blivit mycket dyrare. Och skälet är ganska enkelt. Vi upphörde att bygga ubåtar under lång tid. och kompetensen försvann. Det var svårare än vad vi trodde, för att nu ta ett exempel på fördyringar. Sen har vi skickat väldigt mycket materiel till Ukraina. Vi har skickat stridsfordon bland annat som skulle räcka till en halv brigad ungefär. Det har hamnat i Ukraina, de finns inte i Sverige längre, de måste återanskaffas. Och sen har vi sjukligt långa tillståndsprocesser för olika saker. Bara för att ta ett litet exempel, Dalregementet, det beslutades i förra försvarsbeslutet, ska återupprättas. Nu, 4 år senare, så har man fortfarande inte satt spaden i backen. Miljötillstånd, bygglov, ja, det är inte undra på att det inte händer någonting faktiskt.
Om jag får lägga till en till sak då, så är ju det att vi är ju ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, vilket gör att också att Försvarsmakten behöver agera mycket mer aktivt i närområdet och ha en beredskap att kunna agera, vilket gör också att det är inte bara fokus på förbandsprioritering att bygga framtida förmågor, utan här måste man då jonglera med flera saker samtidigt, och det tillkommer också i den här ekvationen. Men som Carlis påpekade, så är ju också det att det började ju underfinansierat från början, och det är ju en röd tråd i svenska försvarsbeslut.
Så vi hade alltså ett beslut som Patrik tyckte kom alldeles för sent, som var underfinansierat, som inte kommer kunna genomföras på det sätt som är tänkt. Okej, vi hoppar fram då och tänker på det beslut som förbereds nu. Som jag sa, så har det ju hänt mycket saker sedan dess. Och vi börjar med NATO-medlemskapet, Carlis. Om det går att vara ungefär någorlunda kortfattat, vilka nya förutsättningar innebär det för Försvarsmaktens framtid?
Jag skulle vilja säga att det är framförallt två saker som ändrar förutsättningarna radikalt. Det ena, Sverige försvaras inte längre vid Tornelv eller vid Hanöbukten. Sverige försvaras på andra sidan Östersjön, hos våra baltiska, finska allierade. Försvarsmakten ska uppträda utomlands i huvudsak nu. Det är en radikal förändring, tankemässigt och även praktiskt. Och det andra är att det är NATOs, alliansens behov och önskemål som är viktiga när vi utformar Försvarsmakten. Det måste vi väga in, och det kanske är den tyngsta faktorn jämfört med vad vi själva eventuellt önskar oss eller någonting annat.
Vad säger du, Patrik? Stora förändringar, alltså hur i praktiken, hur stora förändringar innebär det här för Försvarsmakten, och hur lång tid kommer det ta att göra de förändringarna, både tankemässigt och vad som behövs i övrigt?
Jag vill utsträcka det till att säga då att det är ju en mycket större del än bara Försvarsmakten. Det är ju hela Sverige som har gått med i NATO. Det här förändrar vår mentala karta, och precis som vi hörde här, så börjar ju försvaret vid alliansens yttre gräns. Det här betyder att den karta vi är vana med, som går i nordsydlig riktning, den behöver vi tänka i östvästlig riktning. Så att här får vi också lägga till behovet av stråk, militärlogistiska stråk eller också då civila förnödenheter som kommer att behöva gå genom Sverige från till exempel Norge eller Göteborg genom Sverige vidare mot Finland och Baltikum. Så det är många fler saker än bara för Försvarsmakten. Sen på kort sikt på Försvarsmakten så innebär det också att den officersbrist som man har, man ska ju hålla igång, då bygga nya förband, hålla igång en egen gard, en egen förmåga liksom att kunna agera operationsmässigt. Och så ska man bemanna olika NATO-funktioner, så att det här blir ju ytterligare tryck då på Försvarsmaktens personal.
Okej, det är radikala förändringar vi pratar om i vilket fall som helst. Ja, Karis, du som ändå har gjort karriär som officer, vi pratade innan här om, du berättade om när du var fänrik på 1970-talet. Här har vi ju en militär strategisk situation som har varit konstant sedan 1809 egentligen. Tornelv, där började, där kan fienden komma till lands eller komma över sjön eller hav, över luften till södra eller östra Sverige. Det är rätt mycket som behöver tänkas om.
Ja, det är en radikal förändring. Egentligen är vi ju tillbaka till ungefär 1710 års försvarsplanering. Där försvaret av Sverige skedde vid Systerbäck i Finland och Narva i Estland. det är lite i de banorna man ska tänka. Alltså det är fullständigt annorlunda sätt att tänka. Så att samtidigt är det ju faktiskt en stor fördel om man är mycket självisk, så kan man ju säga. Helt plötsligt öppnar sig möjligheten att hålla kriget utanför Sverige, i alla fall på marken. Robotangreppbana kommer vi aldrig kunna undvika. Så att, okej, det är en uppoffring, men samtidigt är det en fördel för vår del.
Mm. Okej, Patrik, när då rapporten kommer nästa vecka, vad vill vi att det ska finnas med där?
Vi vill att det ska finnas med betydligt mer än vad som kommer att finnas där. Om vi tittar på vad vi kan ana att man kommer att landa, så har vi ju två positioner som är kända i offentligheten. Det ena är ju vad Pål Jonsson, försvarsministern, har varit ute och indikerat, och det är ju att trappan uppåt kommer att fortsätta i ungefär samma takt, så att man når 2,5% av BNP, NATOs beräkningsgrund. Och här är ju då viktigt, du nämnde ju här i början, Andreas, att det finns ju olika sätt att räkna på det. Och det finns ju NATOs sätt att räkna på det, och det finns ju Sveriges sätt att räkna på det, Sveriges traditionella sätt. NATO lägger bland annat in moms och en del annat, kostnader för försvarsdepartement och sådär också i NATOs beräkningsgrund. Så att den 2% som alla partier är överens om, det är den svenska 2%. Den nås ju först 2028, motsvarar omkring 2,3% NATOs beräkning. Så att bara att man har med sig det. Så att 2,5 säger regeringen. Sen har ju Centerpartiet varit ute och sagt att man vill ha 3% NATOs beräkningsgrund till 2030. Det är väl de två positionerna som har kommit ut i förväg. Och gissar vi på vad en tydlig svensk vanlig kompromiss brukar landa, så kan man ju tänka sig att det kommer att hamna någonstans däremellan.
Okej, det är de liksom stora pengarna, Carly, som vi, om det blir som Patrik tror, någonstans mellan 2,5 och 3%, är det tillräckligt?
Ja, för det första, låt oss gå tillbaka till Patriks redovisning och beräkningar. 2,5 svenska procent, någonstans mellan 2,5 och 3 svenska procent, skulle vara ett bra steg i rätt riktning. 2,5 NATO-procent, om vi kallar det för det, kommer vara fullständigt otillräckligt. Det kommer i bästa fall räcka till att förverkliga försvarsbeslutet från 2020. Så att nå utökat utöver det, det kommer inte 2,5 NATO-procent erbjuda egentligen. Utom, ska vi kalla det för, vissa små förändringar på marginalen. Så att det utspel vi har hört från regeringen om 2,5%, det är i praktiken ingen utökning av krigsorganisationen egentligen. Jag skulle gissa att det innebär att man kan fylla på lite förråd och annat, men några fler fartyg eller brigader får vi inte för det inte.
Vad säger du, Patrik? 2,5, nu blir det lite komplicerat, men vi säger 2,5 NATO-procent då som har aviserats. Carly säger att det kommer inte räcka för att utöka krigsorganisationen. Möjligtvis kan vi då genomföra försvarsbeslutet 2020, det vill säga det förra otillräckliga. Är det också din bedömning?
Ja, det är min bedömning också. Och det är ju ganska långt ifrån att vi då hanterar det kraftigt försämrade säkerhetsläget som accelererar. Tittar vi på behoven av förmågor som vi borde ha, och framförallt uthålligheten, lägger vi ihop lärdomarna från Ukraina, men också om vi lägger in Israels framgångsrika luftförsvar mot Irans massrobotdrönarattack häromdagen. Så kan vi bara konstatera att Sverige skulle inte ha en förmåga ens i närheten att skydda sin befolkning och sin kritiska infrastruktur och sina militära anläggningar på det sättet som Israel kunde göra mot Iran. Så att vi är långt ifrån där vi borde ligga. Så att jag är väldigt, väldigt bekymrad, och jag har tyvärr inte så stora förväntningar på vad det här kommer att det här kommer att lösa några större problem.
Men om vi ändå pratar och hoppas att det någonstans kommer dyka upp en politisk vilja att verkligen finansiera det här, och prata om vilka förmågor som faktiskt behövs. Om vi tänker på hur det ser ut idag och vad som skulle behöva tillföras. Karis, om du börjar, om vi börjar med armén, vad tror du skulle behövas där?
Inte bara tror, jag vet. Men där måste vi utgå från vad NATO behöver. Och det är en väldigt viktig utgångspunkt. NATOs allra största brister i vårt närområde, då menar det nordisk-baltiska området, det är markstridsförband och luftvärn. Det är alltså ett enormt bristområde för hela alliansen i den här delen av världen. Så att skulle jag spinna på det så skulle jag säga att fler markstridsförband som vi kan skicka utomlands, utöver det som är planerat i förra försvarsbeslutet alltså. Luftvärn, mycket mer än vad som står i förra försvarsbeslutet. Bara 2 bataljoner där. Fördubbling, tredubbling sannolikt. Och ska vi kunna uppträda på andra sidan Östersjön så måste marinen utökas och delvis också omriktas från att, om jag uttrycker mig lite slarvigt, sänka en invasionsflotta till att bedriva sjöfartsskydd istället. Så att, ja, ska jag lägga på en tredje, fjärde bit, flygvapnet. Sverige kommer bli ett basområde för allierat flyg. Vi måste bygga ut bassystemet för att kunna ta emot allierat flyg och även för att kunna kraftsamla det svenska flygvapnet till olika landsändar beroende på lägesutvecklingen. Mm. Det är väl de 4 sakerna.
4 konkreta saker där. Jag ska sammanfatta vad Karli sa så alla är med. Alltså markstridsförband som är alltså ett underskott för alliansen just nu som kan uppträda på andra sidan Östersjön. Luftvärn, basområde för flyget samt marin kapacitet att skydda överföring av underhåll över Östersjön. Patrik, vad vill du komplettera?
Ja, jag håller helt med i allt det som är upplistat och sen så vill jag bara understryka också behovet av logistik och ingenjörsförband för att liksom kunna laga broar som sprängs men också logistikförband för att hjälpa till att se till att de här sakerna som behöver förflytta sig kommer att fungera så att man blir uthållig. Det är så att bara att lyssnarna har med sig den biten också. Det kanske inte låter så sexigt med träng. Men det behövs också för att det ska rulla.
Jag tror vi har många gamla trängbassar och pionjärbassar bland lyssnarna som att visst tycker det kan vara ganska sexigt. Om vi säger så här då, om det här är önskelistan, vad kommer det att kosta? Patrik, har du några idéer?
Det är ju, frågan du ställer är ju hur långt är snöret? Och då kan vi bara säga att du sa ju i början här att vi lägger... Det var länge sedan vi la så här mycket pengar på försvaret, 2% 1997. Jag skulle säga att den perioden vi har varit inne i är undantaget. Tittar vi på de längre linjerna så till exempel på 50-talet så la vi 4,7% av BNP som topp. Under Palme och Fälldins dagar så låg det på 3% efter en lång upprustningsperiod. Och det var då vi började så att säga skära ner. Egentligen. Och tittar man då på det behovet som vi har att återställa så pratar vi om betydligt mycket mera pengar som behövs. Men jag håller med att när vi konstaterar skillnaden mellan NATOs 3% och Sveriges 3%, ja det är kanske Sveriges 3% vi måste sikta på snabbt. Och nu har vi också då bara talat om den militära delen, det här försvarsbeslutet och försvarsberedningsrapport ska ju också omhänderta behoven för det civila delen av totalförsvar. Det som alltså är totalförsvar men inte är militärt. Så att det här blir ju för första gången på länge ett riktigt totalförsvarsbeslut förhoppningsvis. Mm. Och där behövs ju också in pengar. Och MSB har ju lämnat ett underlag där det lite mer ambitiösa ligger på runt 20 miljarder. Och det bedömer jag som att det investeringsmässigt i början kanske är lågt räknat. Sen kanske det kan vara lite lägre längre fram. Men då har man inte heller tagit in den typ av infrastrukturinvesteringar som behövs för logistiken. Upprustad malmbana, öst-västliga trafikkorridorer, förbindelser, Trondheim, Östersund vidare, kanske en upprustad inlandsbana. Det är ju en annan typ av pengar som man också måste ses i den större helheten.
Okay.
Och till det, om vi ska se det som en helhet, så är det också stödet till Ukraina som måste vara uthålligt, långsiktigt, genomtänkt och också användas för att bygga en förmåga att kunna producera ammunition och materiel som Ukraina behöver för sin försvarskamp. Och då börjar vi ju ticka någonstans. Jag hoppas att inte finansministern lyssnar på det här, eller rättare sagt, jag hoppas att finansministern lyssnar på det här, men lägger vi ihop allt det här, ja, då är vi någonstans över 5% av BNP.
Mm. Fick just höra att majoriteten av tjänstemännen vid budgetavdelningen dog av hjärtslag precis när de lyssnade på detta. Hörrni, vi tar med just det här med civilförsvar. Vi ska inte koncentrera oss på det idag, för jag tänkte vi skulle prata mycket militärt. Men för en sak jag undrar över, om man går över till praktiken, vi kan lägga 2 eller 3 eller 4% av BNP, men det här ska ju också omsättas i praktiken till förmågor. Och vi började med att prata om att det går ganska långsamt. Vi hade då en så enkel sak som att etablera ett nytt fredstida regemente. Det kan dröja väldigt lång tid. Det finns ju massa flaskhalsar här. Karlis, vad säger du? Ibland pratar man om att Försvarsmakten måste kunna absorbera pengar också. Vad menar man då? Vad är problemet, så att säga? Räcker det inte att skicka på högkvarteret en säck med pengar och sen får man ut förmågor? Utan vad är det som brister där?
Nej, det går. Det räcker inte. Det är ungefär på samma sätt som det inte hjälper att vräka pengar över landstingen eller regionerna, som det heter nu för tiden, och tro att det blir automatiskt fler vårdplatser och läkare på det viset. Det blir det ju inte. Och det är lite samma sak med Försvarsmakten. Det har skapats, som jag ser det i alla fall, en kultur där man helt enkelt inte är van att bygga, utan man har hela tiden koncentrerat sig på att försöka bevara det lilla man har i nedskärningstider. Så det är den ena biten. Den andra biten, så tror jag man har komplicerat processerna i ganska stor utsträckning. I alla fall får jag prata om gamla tider jämfört när jag var med och arbetade i Försvarsmakten. Den delegering som tidigare fanns, det uttalade system av delegering till exempel regimentschefer och andra, det ersattes under de här nedskärningstiderna med en hård centralisering för att, ska vi kalla det för, styra pengarna och styra resurserna. Och det gör att beslutsgången har blivit långsammare, mer komplicerad, och att man också har skapat ett omfattande regelverk som gör att den enskilde kanske känner sig lite maktlös inför reglerna och hela tiden känner att han eller hon måste fråga, kan jag göra så här? Så att en kulturförändring och den rent praktiska förändringen, delegera mera, det är de två bitarna jag skulle vilja säga att det behövs.
Och hur åstadkommer man sådana förändringar?
Ja, ÖB har ju tagit ett par steg i den riktningen redan genom att delegera visst ansvar när det gäller utbildning och personaltjänst till försvarsgrenscheferna. Det har skett under de senaste 2 åren, och det är definitivt ett steg i rätt riktning. Men jag tror man skulle kunna gå avsevärt längre. Bara för att nu ta ett litet exempel. Officersrekrytering. Förr var det en självklarhet att regimenterna rekryterade sina egna officerare och skickade dem till officersutbildning. Idag tar det långa omvägar via högkvarteret och olika avdelningar där innan någon är antagen och är vägskickad till, säg, krigsskolan Karlberg för att bli officer.
Okej, Patrik, vad säger du? Karlis lyfter här några, vad ska jag säga, organisatoriska problem. Om du får prata i samma banor, vad är problemet det här med att kunna växa snabbt? Vad är det som krävs?
Ja, vi har ju varit inne på många bra exempel där. Jag vill lyfta en till sak, och det blir då på en systemnivå. Och det är ju då att vi använder systemmässigt samma verktyg som vi underhöll eller skar ner Försvarsvakten med, eller totalförsvaret la vi ju också ner helt med den civila delen. Och det är ju uppifrån här som blir problemet, för att vi har en process med försvarsberedningen, en femårig process, liksom period, och så tittar man på det där och så vänder man och vrider, och så har finansen alltid synpunkter på att det inte finns pengar, och så blir det en dålig kompromiss. I ett sånt här krisläge som vi har varit inne i sedan 2014, då den säkerhetspolitiska krisen accelererade, så skulle vi egentligen ha satt oss ner och sagt: det är det här som vi bedömer vi måste ha som en grundplatta för då totalförsvaret och Sverige. Och nu när vi vet den, så ska vi försöka ta oss dit så snabbt som möjligt, och här är vägen. Nu blir det lite lappa och laga. Och det som har hänt under de här försvarsbeslutsperioderna mellan 2015 och 2020 och sen efter 2020 fram till idag, det är att det har kommit en massa tilläggsbeslut. Det har skjutits till, det har gjorts förändringar, man har skruvat utifrån läget. Och det lägger ju väldigt mycket kapacitetsbelastning på hela systemet att hålla på och justera de här sakerna, istället för att mycket tidigare ha sagt att vi ska ha, ja, om det är 4 eller 5 brigader som en basplatta, vi ska ha så här mycket. Och så hade man haft en mycket tydligare riktning vart man är på väg. Nu fortsätter vi sladda omkring och vet inte riktigt vart vi ska.
Men om vi ska sluta sladda, jag tänker ju att det finns ju många länder i omvärlden som är i samma position som vi. Jag läste precis då, Norge aviserade tidigare i april massiva satsningar på sin försvarsmakt. Vi känner till att i Tyskland så har man ju sin Zeitenwende och så vidare, och andra länder. Kallis, finns det någonting att lära av andra länder, och i så fall vad? Finns det några best praxis där ute man skulle kunna lyfta hem till Sverige och börja använda sig av? Har du någon tanke om det?
Någon sorts best practice för upprustning? Det är ingen som har, för de flesta är ungefär lika förvirrade som vi. Det har inte utvecklats några best practice ännu. Men däremot skulle jag nog vilja peka på vår granne Finland. De föll aldrig i den här, kallar det för, nedrustningsträsket som vi hamnade i. Utan man har, lite som Patrik skissar på, haft en konstant rimlig bottenplatta som man har hållit liv i, omsatt och ett fungerande system. Och sen 2014 så har man kunnat komplettera den med nya vapensystem, annorlunda utbildning. Och jag skulle vilja säga att Finland är nog kanske den försvarsmakt, eller den finska försvarsmakten, som just nu är den i hela Europa som är bäst förberedd för ett eventuellt krig. Så att vi ska best practice för att upprusta, det ser jag ingen uppenbar. Däremot så ser jag en bra modell hur man har en försvarsmakt över tid och ser till att den är en hyfsat skick hela tiden.
Okej, Patrik, vad säger du om du tittar ut över Europa? Finns det några att lära sig av där ute som du tycker är föredömen? Om vi inte ska säga bara att vi skulle ha gjort som Finland år 1999, för det är uppenbart. Men...
Ja, och det kan man alltid säga, för det är alltid rätt för att säga. Men det, ska jag tillföra någonting, något annat exempel, utan att jag ska säga att jag kan de polska processerna. Så om jag bara tittar på output och ambition, så har ju Polen varit väldigt, väldigt medvetna om det försämrade säkerhetsläget och dragit starka slutsatser om vad man behöver prioritera. Och Polen kommer ju att passera 4% av BNP i år enligt NATOs sätt att räkna då. Så 4%. Vi ligger på hälften. Och det är väl en illustration då av vad ett land som ligger gränsar till drar för slutsatser. Och polackerna har ju dammsugit den internationella marknaden och köper ju omfattande system och gör stora investeringar och bygger en stor förmåga. Så att i vår del av världen så är ju på landsidan, det är ju polackerna och finnarna som kommer att ha en volym att tala om.
Carlis? Mm.
Förra veckan kom det ut en helt enastående bra rapport från FOI som redovisar våra grannländers militära förmågor och även Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och hur de är tänkta utvecklas dessutom till 2030. Det är en i många stycken skrämmande läsning hur illa det står till, inte bara hos oss som uttrycker det så. Men samtidigt visar det precis på det som Patrik tar fram här nu med Polen. Och där bör man nog även inkludera de baltiska länderna. De har höga ambitioner. Naturligtvis de är rädda för Ryssland. Och i det polska fallet, bara för att ta exemplet, idag har de ungefär 2 divisioner som är användbara. 2030 så har de målsättningen att komma upp till 6 armédivisioner. Det är ambitiöst, mycket ambitiöst. Och kanske ett exempel som vi eventuellt borde ta efter.
Mm. Vi kan också konstatera att Finland, de baltiska staterna och Polen har ju vissa historiska erfarenheter som kanske inte är lika levande här i Sverige. Patrik, skulle du säga någonting?
Nej, jag ville bara då ta som exempel och jämföra med vad vi är ju liksom inte ens i närheten av den nivån som Polen och Finland är på marksidan, och sen är det alla de här behoven vi har berört. Och det är ju då det som jag tycker att man borde ställa sig den frågan, om man idag sitter i förvaltningen som riksdag eller om man är minister i regeringen och i allsta grad om man är statsminister, det är ju att ställa sig frågan: är jag nöjd med det vi gör idag om det går åt skogen imorgon? Och imorgon kan komma fort. Vi lever i den osäkraste av tidevarv som vi har upplevt. Vi får gå tillbaka till andra världskrigets dagar i de mest stökiga formativa skedena för att jämföra den osäkerhet vi är inne i. Är man nöjd med det man har gjort? Kan man titta sig själv i spegeln och säga att jag kommer att kunna säga att jag gjorde allt?
Mm. Det var väl ganska lämpliga slutord från dig, Patrik. Karis, vill du avsluta med någonting, om du vill rikta en uppmaning till dem som exempelvis jobbar politiskt med försvarsfrågor?
Jag skulle säga när det gäller, jag riktar mig till försvarsberedningen framförallt. Självfallet, i mina ögon, bör försvarsbeslutet 2020 genomföras fullt ut. Och det jag skulle vilja se, eller det som jag förutsätter sker, det är att man ovanpå det vidtar ett antal åtgärder, ganska radikala sådana, såväl när det gäller utökning av armén, utökning av marinen, ominriktning av marinen och ökar förmågan att ta emot utländsk hjälp, bland annat då basering av utländska stridskrafter, plus det som Patrik nämnde, glöm inte logistiken.
Okej, då får det bli slutord där. Då hoppas vi att dels försvarsberedningen lyssnar och dels de överlevande delen av budgetavdelningen på Finansdepartementet också lyssnar, för det är väl där mycket av knuten ligger. På fredag nästa vecka får vi alltså en slutrapport från försvarsberedningen. Får vi ju höra hur lika eller olika de tänker, Karlis och Patrik. Får vi se ifall era farhågor infrias då, helt enkelt. Men så länge säger vi tack för idag. Stort tack, Patrik Oksanen, för att du medverkade.
Tack så mycket.
Och tack också, Karlis Nerettniks, för att du medverkade.
Tack.
Och tack också till er som har lyssnat förstås på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson, och jag hoppas precis som alltid att vi hörs snart igen.